With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Gillade du bilden jag valde på dig?
Mm. Jag kommer inte ihåg vilken det var.
Det var när du har Osebosse i en sjal och du ser ut som en väldigt, du vet, hot, caring dad.
Mm, bra. Då gillar jag den. Då gillar jag den mycket. Det är den bilden jag vill projicera.
Jag har fått lite frågor här till dig.
Mm.
Här ska jag säga vem du är.
Jag
började bara mitt i. Det här är Asabia som ni lyssnar på. Ena halvan av Okrystat podcast. Min syster är inte med, men jag har däremot med mig min man.
Mm.
Amat Levin. Välkommen!
Hey. Så formellt med efternamn och grejer.
Ja, de frågade mig nyligen om jag ska inte ta ditt namn.
Vem frågade dig om det?
Jag fick frågan, jag tror att det var min kompis Vicky, som jag var hos nyligen. Och min mamma frågade också mig det nyligen. Alltså hon hade inga, hon vågade inte säga något om det, men hon vill väl säkert att jag ska ta ditt namn.
Men det är ju ändå sjukt, för att jag tänker att från din mammas sida borde hon väl vilja att du ska ha kvar ditt namn, eller?
Jag har ju hennes mans namn, eller om man ska säga.
Mm.
Men hon är ju, hon har, nu liksom sätter jag ord i munnen på min mamma, eller i hennes hjärna. Hon kanske inte alls bryr sig. Jag bara tänker att hon är lite traditionell så. Men jag, det skulle vara på ett sätt vara fint att ha ditt namn, men jag tycker också om mitt eget namn så mycket för att det är ganska originellt. Och sen så tycker jag att det är lite för min smak old school att jag ska liksom ta ditt namn, för du ska, för du är min, jag är din egendom, eller?
We got married, so which one is it? Det är old school traditionellt med giftermål i sig, så
jag vet.
Varför inte gå all the way?
Vill du det?
Nej, alltså, jag
du skiter i. Eller?
Jag skulle inte ha någonting emot det. Det skulle, men vara du skulle vilja det? Men jag skulle inte, om du vill så kan vi göra det. Men jag har ingen stark åsikt i frågan. Nej, I don't really care.
Okej. Kan du ta mitt namn?
Nej.
Där går
gränsen. Där går fan med gränsen. Någon
men
jävla
men det tycker du är lite för otraditionellt, eller? Vi pratade om det här igår med min kompis Micke, som sagt, som inte är gift än, men de pratade om att de kanske ska gifta sig, och han sa det att han är ändå lite progressiv, men just att ta hennes namn skulle kännas fel.
Ja, men jag tror att när jag sa så här, men jag bryr mig inte så här, jag fattar inte riktigt precis, som att jag inte då är så på dig om att du ska ta mitt namn, så skulle jag inte gilla om någon var på mig om att jag ska ta någon annans namn.
Nej, jag tänkte bara om det är något du vill.
Nej, jag vill inte. Jag gillar mitt namn. Jag vill inte byta namn.
Okej, jag gillar också mitt. Man kan ju också ha dubbel med. Jag skiter. Nu är vi gifta.
Våra barn har ju dubbelt efternamn.
Och se om de väljer något av det sen. Det blir jobbigt.
Kommer du bli kränkt om de väljer bort ditt namn till exempel?
Jag tycker det är ostrategiskt, men absolut.
Ostrategiskt? Varför då?
Det är lite mer originellt namn, det vet jag inte.
Aha, okej. Good to know.
Ja. Jag skojar bara. Du, jag bjöd in dig för att jag tycker det är trevligt att prata med dig.
Mm.
Vi ska på dejt här snart. En ny tradition, tycker jag.
Jag en tycker gång också i månaden. Det är bara andra gången. Jag vet inte om det är sagt att det ska vara just en gång i månaden, men med någorlunda jämna mellanrum i alla fall.
Det är jättetrevligt. Alltså, passa på medan vi båda är frilans och kan
det, har ju, lite. Det är ju det, för att det här är ju liksom lunchtid. Många av de här frågorna som folk ställer är ju kring hur man får saker att fungera. Liksom.
Mm.
Hur man kan fortsätta typ dejta varandra. Det har ju blivit lättare, en sån här grej, med att ingen av oss då Vi båda är fria. Ja, men precis. Om annars hade jag suttit på ett kontor och du hade varit på sjukhuset, så hade det ju inte gått liksom lika smidigt.
Nej, precis. Så det är inte lika lätt om det inte hade varit så.
Nej.
Men då hade vi kanske kunnat äta lunch ändå, när du var på kontoret. Och då har man ju också vissa dagar i veckan som man är ledig, om man just jobbar på klinik.
Just det. Ja.
Men du, vi har fått lite frågor. Lite av varje.
Mm.
Folk vill lära känna Amat. Ha dina råd.
För du glömde det till dina lyssnare, eller?
Jag skrev bara så här, vad tycker ni vi ska prata om?
Okay.
Jag tycker det är så trevligt att podda med dig. Jag var med i din podd. Vill du säga vad den heter?
Just det. Min podd heter Så vad händer, som jag har med Jonathan Rollins. Kommer ut en gång i veckan, men numera faktiskt två gånger i veckan, för vi gör en sån här grej som heter En grej till avsnitt. Mm. Och där gästade du nyss, där vi pratade om Bachelor in Paradise.
Ja.
Så vill man höra dina och mina takes på det, så kan man gå och lyssna på den.
Mm. Och du har också en bok som heter Svart historia, och ett Instagram-konto.
Och en podd som heter Svart historia. Det är mest av allt den jag vill att man ska kolla in nu.
Mm, just det.
För att som du vet så lägger jag ner väldigt mycket tid på att de här jävla avsnitten. Och,
ja, du hoppas kunna arbeta med det.
Jag hoppas att folk lyssnar på det i alla fall. Mm. Det är ju inte så kul om så här, man lägger ner jättemycket tid på någonting som bara en handfull personer lyssnar på. Och faktiskt att många
har önskat det.
Ja, många, ända sedan jag började med min grej på Instagram, så har det varit många som har sagt, det borde bli en podd. Nu är det en podd. Så
lyssnar de inte?
Lyssna då.
Vad fan. Okej, första frågan. Vad tycker ni om Göteborg? Jag vet inte.
Vad är första frågan?
Den första frågan som kommer.
Ja, det är inte min... Den är helt okej. Jag var i Göteborg nyss.
Ja, du svarar. Okej, kör.
Ska jag inte svara?
Jo, gör det. Jag tyckte det var bara en random fråga.
Göteborg är helt okej stad.
Du älskade Kungsbacka.
Kungsbacka?
Inte det Göteborg?
Jo, det är Göteborg. Alltså det ligger ju, Kungsbacka är väl Kungsbacka, men det ligger väl typ så 25 minuter, halvtimme utanför stan. Jag var där på ett boksamtal och jag bara gick igenom stan och jag tyckte att stan såg väldigt mysig ut.
Mm.
Sen folket, jag ska inte kanske säga så mycket. Jag fick väldigt många skumma frågor på det här boksamtalet. Det kändes som att jag var, jag vet inte, 50 år tillbaka i tiden eller någonting.
Du var där och pratade om din bok Svart historia. Kan du inte säga ett exempel på frågan?
Ett exempel på frågan var typ så här, du kallar boken för Svart historia, du benämner dig själv som svart, men du är ju, alltså din hudfärg och de flesta svartas hudfärg, den är ju inte svart, så varför heter det svart typ?
Den är brun alltså.
Alltså precis, att man är brun eller mörkbrun eller ljusbrun.
Och vad sa du då?
Jag bara, men du har ju en vit tröja på dig som är vit, och din hudfärg är ju inte så vit. Men du kallas ju vit, alltså det är inte...
Du kallas inte ljusbeige.
Nej, precis, eller rosa eller whatever. Det är ju benämningar som vi har kommit på. Det är ju inte liksom en faktisk beskrivning av din actual hudfärg liksom.
Ja, men det var liksom... Vad svarade personen då?
Nej, hon bara log lite dumt.
Tack.
Men,
Nej, men det var som jag sa, alltså det kan vara väldigt bra också att få höra de här lite... som man tycker är ganska basala frågorna. För du jobbar ju med de här frågorna och tänker på det hela tiden och kan mycket om det. Men det är bra att påminna sig om att för många är det så himla nytt. Och det är viktigt det arbete du gör av den anledningen att det finns mycket kunskap som behövs.
Mm. Men man blir också mörkrädd. Alltså jag blir lite så här, jag bara, yikes. Var det
en äldre person eller?
Ja, det hörde ju till att medelåldern här var ju på just det här. När jag gör de här boksamtalen så åker jag ju runt, som du vet, i hela Sverige känns det som. Och det är... Publikerna skiftar ju. När jag var i Göteborg i våras så var jag i Angered. Och då var det ju publiken... Det var ju liksom, de flesta var så här, vad ska man säga, folk med annan etnisk bakgrund än liksom pur svensk. Och publiken var väl så här i 20-årsåldern typ. Unga 20-årsåldern.
Mm.
Så det var ju ett bemötande och en typ av frågor man får då. Och sen så klipp till Kungsbacka där de flesta, medelåldern var kanske så här 70.
Mm.
Ja. Men, Göteborg, vad vi tyckte om det?
Vi behöver inte prata mer om det.
Jag tyckte Göteborg är helt okej, men jag gillar Malmö betydligt mer.
Okej, jag har aldrig varit där. Jag tycker Göteborg är en trevlig stad.
Mm.
Folk är goda och glada. Vi får se om du kan och vill svara på den här, om vi ska hålla på temat om svarthet och vithet. Har ni erfarenhet av att ha vit partner? Så kär i min vita kille, men det gör ont att inte bli förstådd. Hur utbildar man någon utan att gå i 1000 bitar själv? Hjälp, jag är svart.
X.
Pallar du med den här frågan eller är den too heavy?
Nej, jag pallar med den. Mm. Är den men du, ja. Jag har haft en vit partner. Jag kände inte att jag var tvungen att utbilda den här personen särskilt mycket. Jag tror att vi hade aldrig kunnat bli ihop om jag inte redan kände att det fanns en förförståelse för the black issue, så att säga.
Mm.
Jag hade liksom, jag kan inte tänka mig att bli ihop, och jag hade blivit ihop med någon som så är helt lost i den där frågan, eller som säger, ja, jag har aldrig tänkt på de här sakerna.
Mm.
Det skulle liksom inte gå. Men däremot så är det ju, tycker jag ju, att det är skönt som vi har det nu, att vi har ju, vi behöver ju aldrig förklara någonting vad gäller liksom svarthet eller sånt där för varandra. Vi vet, vi har ju liknande erfarenheter liksom.
Mm.
Så det är väldigt bara skönt. Det är mycket man slipper, tror jag, om man dejtar någon som också är svart.
Ja, verkligen.
Eller hur var det för dig? Du
har ju, jag har också haft en vit kille och samma där. Sen så vet jag inte hur det hade varit om vi liksom hade blivit ihop idag. Men jag upplevde inte heller då att det var någonting som jag behövde utbilda honom kring, utan han var också ganska insatt och införstådd. Alltså, jag förstår. Man hade velat höra lite mer om vad den här personen
på vilket sätt,
utbilda liksom. På vilket sätt och varför gör det så ont att utbilda, så tas det inte emot på ett bra sätt? Eller
är det bara faktumet att behöva förklara som gör ont?
Ja.
Det är mycket, ja, man hade behövt veta mera, men jag hade ju inte pallat med det. Om jag kände, alltså, om man bara ska spekulera lite fritt i att så här, är det så att den här personen känner att antingen är det att kunskapsnivån är så pass låg att jag måste förklara typ de mest basala sakerna, som lite det här vi var inne på nyss med varför heter det svart ens? Alltså är det den nivån av frågor, det fattar jag att man blir jävligt trött på.
Mm.
För man orkar heller inte behöva vara i en utbildande roll hela tiden.
Nej, det är väldigt, jag har vissa sådana vänner som jag ändå tycker, man bara märker att de har nog inga andra typ icke-vita i deras liv, och det märks.
Mm.
Och att det är många grejer väldigt nya för dem, och det, även om det inte är illa menat på något sätt, så kan det vara väldigt energikrävande i att det kan bli lite felsägningar om man, jag vet inte, ja, men att man måste förklara saker om hur ens egen upplevelse är, eller att man inte kan göra på vissa sätt eller säga vissa saker. Jag hade inte heller pallat med det.
Det kan man väl också dra likheter till om man som kvinna träffar en man som är så här totalt ignorant kring alla frågor vad gäller typ jämställdhet, eller som inte, du vet, som inte förstår typ, ja, men som inte kan någonting om det. Det måste ju vara skitjobbigt då att man ska börja förklara så här, jo, men så här är världen uppbyggd. Kvinnor tjänar mindre än män, de tvingar, du vet.
Särskilt om det då inte tas emot.
Ja, men som, precis,
alltså, man blir motargumenterad. Det är nästan dealbreaker.
Jag tänker att det är som två nivåer då. Så det ena är så här, om du behöver göra den här utbildningen från en basal nivå, det är fett jobbigt och jag skulle inte kanske palla med det ens. Men sen som du säger, om det dessutom utöver det är att det inte tas emot väl, eller att det är så här, någon som bara, nej, men så är det inte. Alltså, då är det, vad finns det kvar att göra då? Det är bara att göra slut.
Ja, jag hade personligen inte pallat. Jag vet inte, det här kanske inte var ett asbra svar. Men,
nej, men det är för att vi inte vet tillräckligt,
nej,
om frågan.
Nej, vet inte. Heller. Du får återkomma.
Jag tror, alltså, så här, jag är inte någon som är love is love och så vidare. Man ska ju dejta obviously vem man vill. Men det är bara det att det finns.
Kärlek kommer inte överallt.
Nej, men jag tänker också att det finns bara en vissa fördelar med, om du är svart och du dejtar en annan svart, det finns vissa fördelar med det, tycker jag. I den här frågan och inget annat.
Mm.
Sen I guess att du skulle rent teoretiskt kunna träffa en svart person som också är clueless.
Verkligen.
Som kanske är uppvuxen på ett visst sätt. Ja, och då stöter man ju på vissa typer av samma problem.
Precis, det är snarare att.
Men vi pratar generellt.
Generellt, ja. För oss, att vi är lika på de här sätten och har samma utgångspunkt har varit skönt, även fast jag tycker inte personligen att det är ett krav för mig. Och det var inte heller något utstuderat att jag valde det av den anledningen, men det har varit nice.
Mm.
Nästa fråga då. Har ni upptäckt nya sidor hos varandra sen ni blev föräldrar?
Ja, det har man väl gjort. Alla sidor som är liksom kopplade till din mammaroll var ju inte saker som jag kanske såg så mycket. Alltså det kan ju inte, det är klart att du är en kärleksfull person, visste jag ju. Men jag har ju sett det demonstreras på ett annat sätt.
Mm.
För du är ju liksom kärleksfull mot barnen på ett sätt som man är som mamma till ett barn liksom.
Mm.
Så typ lite sådana saker tror jag.
Ja, jag tror att jag vet ju för sig också att du har bra med tålamod, men jag tycker att du, eller så här, bra med tålamod, ibland kan du också absolut tappa tålamodet, men att du även har väldigt lång stubin och sådär med dem tycker jag. Att du är lite mera, jag vet inte, det är ju din person också, att så här, ganska level-headed och orkar med mycket.
Mm.
Och att du är nog lite mera, när du väl kommer in i det, mera lekfull än vad jag trodde att du skulle vara.
Mm.
Att du håller på att leka med dem mycket och mera brottning och sånt där som jag inte älskar. Men
de älskar det.
Och du gillar det också.
Mm.
Ja, typ så. Ska vi se. Hur, ja, men det här var ju lite det som vi pratade om. Hur gör ni för att få kvalitetstid tillsammans när ni har två småbarn? Alltså om vi inte jobbar som vi gör nu. Ja, hur gör man?
Alltså, nej, men det är ju svårt. Alltså för att hade vi inte jobbat som vi gör nu, så hade man ju kommit hem från jobbet och man äter middag, man liksom lever med barnen och sen så lägger man dem och sen så har man de här få timmarna kvar. Och då är man ju oftast fett trött.
Mm.
Eller man är så här.
Men då, den tiden är ju ändå värdefull och det är väl den som, oavsett hur vi jobbar, så det är ju den tiden som är vår främsta kvalitetstid, ja, skulle jag säga. Och det är ju också relativt nytt. Det var ju när barnen har varit väldigt små, då har man ju dem typ i knät, även under den tiden. Alltså, våra barn har i alla fall varit så att de inte sover själv särskilt länge. Så då är det så här, antingen att jag går in och lägger mig med dem, eller att man har bebisen där. Och då är det ju typ ingen kvalitetstid.
Men man måste ju, jag guess, ha lite gemensamma intressen. För typ om det är så här, vi hade ju kunnat vara något par där man så här, när man har lagt barnen då, så då går jag och sätter mig och spelar tv-spel och du kollar på, eller jag vet inte vad du skulle göra. Men förstår du att man inte umgås då? Men vi försöker ju umgås på kvällarna.
Ja, alltid. Ja.
Även om det bara är som ni, att kolla på Bachelor in Paradise, så är ju det fortfarande att umgås med varandra.
Verkligen. I allra högsta grad.
Bonda i att snacka skit om alla deltagare liksom.
Mm, det är jättestort nöj.
Men
äta någon god middag.
Ja, äta middag försöker vi oftast göra. Och ofta kan man ju göra det liksom så här, att ska vi äta nu med kidsen klockan 5? Och middagen som är då ibland ganska ofta så här, lite kaosig.
Kaos.
Någon som gråter, någon som skriker, någon som vill
ramlar,
gå från bordet. Ja. Någon som spiller. Eller så brukar ju vi oftast göra så att vi lägger barnen och sen äter middag.
Vi två
tillsammans. Då blir det
jag hade velat i framtiden äta familjemiddag, men det är som du säger, det är så skönt att bara äta i lugn och ro faktiskt.
Och då kan det ibland bli sen. Ibland liksom, då äter vi, då står jag vid spisen klockan 10 liksom. Det var ju så här om dagen eller här om veckan när jag gjorde någon, försökte mig på någon ny rätt.
Du vill bara berätta att det är du som står vid spisen.
Ja, det tänkte jag komma till sen ändå.
Ja, men
står och spisen och slavar.
Sen så hade man ju kunnat ha mer hjälp av barnvakt, men det är inte vi så jättebra på. Vi hade nog kunnat använda barnvakt mer, men det är dels det att våra vi är liksom inte först i familjen att få barn direkt, utan båda våra föräldrar har, inte din pappa har inte för sig, men han har ganska små barn själv. Så det utnyttjar vi inte så mycket.
Nej, vi är inte så bra på det. Vi var bättre på det med när vi bara hade vårt första barn. Jag tror att det är mycket flera grejer som spelar roll här. Dels att så här, min familj bor liksom, eller min farsa bor ju nära oss, men min mamma och den sidan bor ju så här.
Bor inte så, de bor ju inte i Göteborg.
Nej, jag vet, men det är fortfarande så här, den där jävla tågresan är större ibland. Och det är ändå så här 45 minuter. Och typ om man ska vara ute på kvällstid. Så,
men de kan ju komma till oss, som mina föräldrar har gjort några gånger.
Ja, men då kommer man till att jag tycker att min mamma numera känns så himla
gammal.
Ja, lite, jag vet inte om hon pallar med.
Nej.
De här vilda pojkarna liksom.
Jag tror det är det också, att man är så här, vet inte det, just för att det inte har varit från början. Att det har inte varit, inga av våra föräldrar har varit så här, åh, vi vill absolut hämta eller vara så här super involverad. Eller din mamma var faktiskt det lite grann med vårt första barn. Jag och hon hängde ganska mycket. Men då kan det kännas, ta emot lite att nu så här, lämna över de här två som vi säger. Mm. Alltså ganska vilda. Men jag tror att det hade gått. Vi kanske borde bli bättre på det.
Ja, man får
det vore testa, kul det, att deras relation kunde stärkas också.
Det är också att de är två som jag tror också. Alltså det är mycket enklare att lämna över ett barn än två. Och sen också tror jag att många, till exempel dina syskon och sånt där, som alla då själva har två barn, då blir det också, det blir så himla mycket barn bara så här, från 0 till 100.
Och det är framförallt den yngsta, för att han också, man vet att han är a lot. Eller så är han inte det när han är själv.
Vad var ens frågan? Hur vi tar...
Hur vi hittar kvalitetstid. Men på kvällarna, helt enkelt. Den lilla tiden. Alltså man får, och jag tänker att man får ta vara på... Det är inte som förut. Nej. Det är lite speciellt. Men ta också så här lite små... Bara moments i vardagen. Att så här stanna upp och typ ge en kram.
Mm.
Eller nu på helgmåna också så är barnen... Då kan de få ta det lugnt, kolla lite iPad typ. Så kan man ligga kvar i sängen. Umgås. Okej. Okay. Hur, jag vet inte, hur ni behåller glöden till varandra under småbarnsåren. Finns det glöd eller?
Glöden. Inte, men det är väl ändå relativt sammanflätad den här frågan. Är det inte så? Alltså, om man inte har kvalitetstid så är det väl svårt att ha också någon glöd, eller? Tänker jag.
Jag tycker också att det spelar mycket roll i hur, det som man pratar med varandra. Mm. Att man pratar med varandra. Att man... ta de här väldigt små tillfällena i vardagen. Alltså typ ta på varandra lite grann. Ge varandra en kram, en komplimang. Alltså det är i alla fall väldigt viktigt för mig. Och det kräver inte att man sitter ner på en romantisk middag liksom, för att göra de här små sakerna. Visa uppskattning.
Alltså, ja, men jag tror att det är också viktigt att man hela tiden ser till att gör olika saker, som du säger, de här små sakerna, men som gör att relationen fortfarande klassas som en kärleksrelation.
Mm.
Alltså vi är ihop med varandra. Vi är inte ett företag som driver inte barnpassning.
Bara,
liksom.
Inte bara ett företag, för det är lite företagsverksamhet
också.
Men
det är klart att det blir lite sånt, och man blir också, föräldrarollen är ju helt annorlunda, och i vissa dagar är det som att det enda man har gjort är att så här, hålla på och styra upp barnen och du vet, sköta allt det där. Men det är min poäng är bara att jag tror att i vissa relationer så är det ju det som till slut blir det enda man har. Det enda man har ihop med varandra liksom. Och det tror jag, det är ju det man måste verkligen undvika till varje pris tycker jag. Att hamna där. Det är svårt att ta sig ur det sen tror jag.
Då är man bara roommates. Mm. Men där tror jag just de här små sakerna är väldigt viktigt. För det är flera som har frågat liksom liknande frågor. Och du vet, jag vet inte hur person du vill bli. Men jag har i alla fall känt så precis efter barnen. Då har jag varit ganska mätt på närhet. Och jag har också varit ammat barnen länge. Relativt länge. Och varit så här, nära dem mycket. Framförallt med vårt första barn. Och då har jag känt att jag pallar inte mycket mer än så. Jag har barn på mig hela tiden. Nu vill jag, på kvällen, då vill jag vara i fred.
Mm.
Men då, det var ju så under en period. Men det har jag kommit över nu, så det känns ju bra. Men det som jag tyckte var väldigt bra då, och jätteviktigt för att vi liksom ens, att man fortsätter vara tillsammans. Och var glad att vi pratade om det och kommunicerade kring att det här är så nu, det är en speciell tid. Det är inte att jag inte gillar dig som person.
Nej.
Det är bara att jag berättar hur man känner. Och att du också var väldigt accepterande av det. Jag kände mig inte stressad eller att jag har ett dåligt samvete eller sådana saker. Så kommunikation liksom.
Ja, men verkligen. Och det var ju viktigt för mig att vara förstående liksom. Och det var inte svårt. Jag kände inte att jag behövde anstränga mig för att så här, jag måste verkligen försöka tänka mig in i hur hon känner, alltså I get it, liksom.
Mm.
Det finns ju så mycket, det känns som att det finns en hel genre av memes där folk skämtar om så här, du vet, efter att kvinnan har fött ett barn, hur många veckor ska det gå innan man får typ ligga igen? Det är så här, 6 veckor typ. Alltså jag menar bara den här officiella konstiga gränsen.
Ja.
Men jag har sett så många skämt om att så här, man räknar ner till 6 veckor har gått och då, och jag vet inte om, det kanske är så många som bara går runt med den så här mindsetet, och då har man det i huvudet, då blir det väl fett med jobbet kanske.
Alltså... Ja, verkligen. Precis. Det blir ju jobbigt överhuvudtaget om man helt på helt olika page och att den ena känner sig, det kan ju lätt bli att den ena känner sig, vad ska man säga, förbisedd och när liksom lusten inte matchar. Det kan ju vara åt andra hållet också. Alltså det är ju så där med lust. Man är olika. Men jag tror att det är ju viktigt också dock att man inte tappar helt sen. Utan jag var också medveten om, jag tycker det är rimligt att nu är det en speciell tid. Jag har precis fött barn, jag har precis varit gravid, jag har gjort allt det här. Det är massa känslor, det är liksom närhet hela tiden och så vidare.
Mm.
Och jag kände mig också väldigt trygg i att det här kommer, det kommer bli något annat sen. Det här, jag är det här, den här personen
nu. Det är en
nu.
Övergående fas liksom. Men sen så kan ju den fasen vara kortare eller längre.
Ja.
Men jag tror att man måste då som partner ha väldigt stor respekt och förståelse för det. Vilket jag känner att jag hade. För att sen så kunde ju liksom... För mig är det ju så viktigt det där med att så inte... Du vet ju, liksom, jag är ju allergisk mot tanken på så här tjat sex typ. Alltså bara tanken på att någon inte, att någon ställer upp, det är ju typ det mest avtändande jag vet. Så att jag tror att det där kan vara väldigt olika i olika relationer, där det kanske är att snubben kanske är mer pushy. Eller är mer som att så här, jag tror att det finns ett stort spann där. Det behöver inte vara antingen tjatar man inte alls eller så är man värsta, alltså toxic tjat snubben men det finns säkert någonting däremellan också där folk är lite så här, åh men när typ, eller jag vet inte.
Gud, jag skulle bli så stressad, men det är också otroligt avtänd av det. Men jag tänker också, det kan nog bli så här, det som kan riskera att hända om det går lång tid in, alltså om man inte har så mycket intimitet där ett tag, att det blir sånt stort steg att väl komma in i det igen. Och där måste man kanske bara antingen så, jag vet inte, att man kommunicerar helt enkelt om hur man ska gå tillväga om det känns jobbigt och kanske börja lite smått. Och det behöver inte vara så himla stor grej nödvändigtvis. Och det behöver inte heller vara så här, nu ska vi knulla direkt. Vi kan ju bara vara, eller hur? Det kan ju bara, jag vet inte, man kan ju börja lite smått. Och just, jag tror att många, den här kravbiten är en faktor för många som kan vara ganska avtändande. Att man känner just att jag vågar inte ens... liksom kramas, för jag är rädd att det ska bli leda till att jag måste knulla. Tror du?
Jobbigt. Men men alltså, hur man hittar glöden, ja, det är väl, vi har väl kanske basically svarat på det, att, tror jag. Att, så här,
kommunicera och också
smågrejerna är väl viktiga.
Smågrejerna i vardagen och så här, att det är mycket runt omkring som kan sänka eller höja lusten. Jag tror att typ att hjälpa till hemma och visa stöd och uppmuntran, sådana saker kan också absolut hjälpa en att orka.
Hjälpa till, menar du, så här,
typ så här, ja, men typ så att man också inte ska vara, om det är väldigt ojämställt och man känner att man är en enda, att man bär en väldigt tung last, det gör ju också att man är extra trött och att man inte orkar ha mer att ge. Så det,
men det har ju vissa sagt också, att så, det sexigaste som finns är om mannen diskar typ.
Ja, men, jag säger det med den där rösten.
Jag säger det med rösten för att jag det ska höra tiden. Jag tycker inte. Nej, vad ska jag? Nej, men jag
bara, tycker det är jättesexigt när det gör.
Nej, men jag, det är klart. Jag fattar det, men jag kände bara att det inte är så applicerbart på just oss, för jag upplever inte att vi har haft den där så här ojämställda relationen.
Nej, nu pratar jag inte bara just oss, jag pratar lite.
Nej, jag vet, men det var bara därför min reaktion var så, för att så här, för oss, jag vet att det inte är riktigt så för oss, men har man en relation där det är som att så här, kvinnan jobbar på ett jobb, vilket också mannen gör, och sen så när de kommer hem så är det bara hon som så här, lagar mat och handlar och diskar och tar hand om barnen, medan han ligger på soffan typ, då fattar jag att så här, ännu mindre att man har någon lust liksom.
Verkligen. Sen kan det ju såklart vara tvärtom, att, den, att det är, om vi pratar heterorelationer nu, att det är kvinnan som har mer lust och
absolut. Så kan
mannen inte har. Och det kan ju ha sina svårigheter. Men jag tänker att man måste prata öppet med varandra och vad man har för...
Ja, det är saker osagda som det kan bli riktigt kräft.
Ja, verkligen. Och dra inte ut på det allt för länge. Och sen så hjälper det väldigt mycket att jag tycker du är väldigt snygg. Det kanske är
kul.
Du är ju snygg också, liksom objektivt. Men om jag inte... Tänk om jag skulle bara plötsligt... Om man inte tycker, om man kanske, nej, till exempel efter en graviditet och så, kroppen förändras och så vidare, om man då så här, eller att ens partner förändras på något annat sätt, att man bara säger, nej men jag
att man genuint inte tycker att den andra är attraktiv. Nej, men den måste ju vara skitjobbig. Det har jag inte varit med om än så länge. Jag tror inte jag kommer med om det heller. Nej, men det, jag vet inte, där har jag sagt, jag skulle inte ens ha något svar på hur man hanterar den frågan. För det är så här,
släcka lampan.
Ja, men typ, alltså, man är ju attraherad av det man är attraherad av. Det är väldigt svårt att säga, om man bara på riktigt skulle tappa det för någon.
Men kärleken ju, gör väl också en attraherad.
Ja, men precis, man hoppas ju verkligen det. Men jag tror också en annan grej, att bara det här med glöden, är väl att ha ett stort mått av tålamod, att så här, vara real med att det här, kommer inte vara som förut. Och det behöver inte betyda att det är någonting dåligt med det. Men man bara var beredd på att det här kommer vara en annorlunda sak. Liksom.
Och allt är ju så föränderligt. Alltså det var ju på ett sätt när de var liksom små bebisar. Mm. Och nu också är det på ett, nu tycker jag ju att vi har mer frihet än på länge.
Ja, verkligen, verkligen.
Förra gången, det var ju verkligen så här, jag har typ när jag har trappat ner amningen, då har jag min lust också kommit tillbaka ganska mycket. Och förra gången när det hände, då blev jag ju gravid på direkt, typ liksom. 2 minuter ja. Av lust. Och sen den här gången så har jag inte blivit det än.
Nej.
Så det är härligt. Och så har vi lite mer tid. Och de, nu, vi hade första natten här där de somnade i egen säng. Jag hoppas att det ska vara det nya.
Mm.
Alltså båda de sov i egen säng och vi sov i våran säng tillsammans.
Mm. Ja, det hade varit nice om vi kunde fortsätta.
Hela natten.
Ja, ja, verkligen.
Hela natten.
Men jag tror bara att om man någonstans går in i den här barnagrejen utan och har någon så här konstig dröm om att det ska, man ska fortsätta på samma sätt som förut, då kommer man ju vara in for a rude awakening.
Förlåt, vad sa du?
Om man liksom,
jag
menar bara man inte är, man måste vara anpassningsbar för att så här, för att kunna hantera de här situationerna när livet blir så här föränderligt.
Precis. Alltså det hade ju kunnat vara så att du istället blev typ kränkt eller så.
Ja.
Och då för mig som också har lite problem med dåligt samvete, då hade det kunnat trigga igång och det hade bara verkligen gjort saken värre.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
En till fråga då. Väldigt stor fråga, jag vet inte. Det är två frågor i en. Det ena är, hur får ni livet att funka? Ja, jag kan inte svara på det. Jag vet inte vad de menar. Men sen så var det era bästa tips när man är heartbroken. Jag tycker att man ska få älta mycket om sin heartbreak till alla som orkar höra. Älta och typ vara lite indulgent. Äta gott och dricka gott och böla sönder sig. Mm. Och sen göra mycket planer.
Göra mycket planer. Ja. Jag vet inte fan, jag har inga...
Vad skulle du göra om du var heartbroken? Skulle du bara get over it?
Typ. När jag var yngre så var ju mitt... jag har inte varit heartbroken särskilt många gånger i mitt liv. Så jag har inte så himla mycket att draw from. Men jag tror, när jag var yngre så var ju min... problematic. Men det var bigger raden, I don't chase them, I replace them. Alltså, vi snackar ner
typ
20. Ja, men alltså, liksom... Ja.
Men okej, om jag gör slut med dig imorgon...
Då är jag ihop med någon annan en vecka senare.
Du kommer inte chase me, du bara replace me.
Nej, jag menade, när jag var ung, så det är liksom... Ni får fatta, det var en annan tid och jag är mycket väl medveten om att det inte är hälsosamt för någon inblandad. Det är inte hälsosamt för den som gör det heller. Att inte bearbeta någonting som har hänt, utan bara så här...
Vad sjukt att du inte har blivit heartbroken, det är verkligen jag. Jag vet inte vad som har hjälpt. Det är verkligen att tiden och att få känna sina känslor och sen hitta på roliga saker och gå ut utomhus typ.
Mm.
Mm. Jaha, får se om du någonsin blir det då. Hur träffades ni? Det var jättemånga som undrade det.
Mm.
Vill du berätta?
Men det har vi pratat om. Idag.
Jag har pratat om det förut i vår gamla podd. Men nu har vi en ny podd som heter Okrystat.
True.
Ja, men vi kan säga lite snabbt att vi träffades första gången när vi åkte på till festivalen Roskilde i Danmark tillsammans med Oppo, min syrra.
Mm. Jag och Oppo gick i parallellklass. Vi gick i samma gymnasium tillsammans.
Österial, shout out.
Så hon, ja, vi gick i parallellklass och jag lärde känna henne lite på det sättet. Och jag träffade ju dig första gången när jag var hemma hos er. Men då hälsade jag bara på dig snabbt.
Hälsade jag tillbaka eller var jag en... B-word.
Ah, det var, nej, du var inte en B-word mot mig. Men Det var verkligen bara så här, hej, så gick du in på ditt rum typ.
Okej, och du bara, where's this?
Nej, faktiskt inte. Faktiskt inte. Men ja, och sen så var vi ju på Roskilde.
Det här var alltså 2004.
Ja.
I believe. Ja. Jag var 15 år då.
Och jag var 17. Jag skulle fylla 17 det året. Jag hatar när du säger att jag var 15, för då känns det så här pedofiligt. Men jag var också väldigt ung.
Och vi gjorde ingenting.
Nej,
ja, men vi åkte på den här festivalen, för vi ville båda se, alla se Wu-Tang som var headlinade den konserten. Men sen så pratade ja, vi...
Klipp till typ 10 år senare.
Ja, du och Opo fick upp kontakten igen och vi träffades, jag tror vi var på Kåken tror jag.
Ja, vi träffades några gånger faktiskt här ute i svängen.
Jag tyckte du var intressant.
Ja, ah, okej. Okay. Interesting.
Du tyckte inte jag var det, eller?
Jo, absolut. Det är det. Men jag tror att du hade alltid någon annan jävla snubbe.
Men det har inte stoppat mig. Ska jag? Nej, men jag kommer inte ihåg om jag hade det. Men,
jag kommer ihåg. Jag fixade in dig och den här snubben på Berns en gång.
Jaha, han, okej.
Fucking guy alltså.
Ja, okej. Ja, så på den vägen är det. Sen så en dag så hade vi väl hängt ett tag och så då... Hångrade vi på Spybar?
Ja, classic.
Sen nu är vi gifta.
Och sen så gick vi på en formell date sen.
Just det. På Barbro i Stockholm. Bio och, då var det bio och restaurang. Och det var kul, eller?
Ja, det var kul. Det är alltid så lite speciellt. Med så här. Jag tror det är mer speciellt för att vi också så här kände varandra lite grann innan.
Lite ytligt, precis.
Precis, att gå på en första date med någon som man så här... Jag vet inte, bara så här, det tycker jag inte är så konstigt, men att just att vi så här kände till varandra och hade känt varandra som vänner eller ytligt bekanta, och sen att försöka växla över det till någon slags annat
grej.
Att
nu ska vi se om det här är någonting.
Ja, det var lite speciellt. Men,
och sen så var det ju väldigt knackigt och så, länge.
Ja, vi hade båda kommit ut ur långvariga relationer, det var mycket så fram och tillbaka. Från att vi började, gick på den där första dejten till att vi sen blev ihop. Det gick ju ett helt år där. Och så var det både att vi...
Det ena och
det
andra.
Det ena och det andra. Vi gjorde slut, vi gjorde inte slut. Och, ja.
Jag gjorde slut många gånger och var så osäker. Och sen så var det ju faktiskt att du fick väl något. Så sa du, nu har jag träffat en annan
taktiken
tjej.
Taktiken funkade. Don't och, chase them, replace them. Ja, men först då det funkade.
Efter ett år, då sa du det. Du bara, nej, nu är det... Ja, jag träffade någon annan. Så... Och då var vi ju inte tillsammans.
Nej.
Men då kände jag känslorna komma över mig och sa, nej, han måste bli min officiellt. Och då frågade jag ju dig om du ville bli ihop med mig. Och då svarade du 3 dagar senare, ja. Kommer du ihåg det?
Ja, jag kommer ihåg det. Men jag sa, det var inte att jag inte sa någonting på 3 dagar. Jag sa ju så här, jag ska bara tänka över det här. Och det var ju...
också för... otrolig move.
Ja, det var en stark move av mig faktiskt. Men jag tror att det var på det var inte, alltså honestly så var det inte för att jag skulle säga play games, utan det var ju för att jag så här, nu har vi det här, för mig någonstans så tyder det här på att så här, vi har hållit på i ett år nu och vi har inte kunnat bestämma oss, vi har varit fram och tillbaka, är det här verkligen rätt beslut? Jag ville så här försöka känna in det på något sätt.
Jag förstår, och som sagt, jag hade också så här avbrutit det flera gånger, så det blev också såklart en otrygghet för dig.
Men du var också så fram och tillbaka. Kommer du ihåg en gång när du avbröt det? Då kommer jag ihåg att vi hade vi hade varit i New York tillsammans. Och där var det också lite speciellt.
Jag var inte schysst.
Nej, var inte så schysst. Men du var nice vissa dagar. Du var väldigt hot and cold liksom. Du var väldigt...
Det här är jag inte längre.
Nej, men det var väldigt, för mig var det rätt jobbigt. Såhär, för man visste aldrig vad man hade det liksom. Om det var en bra
så
dag
spännande.
Så var det skit nice. Och så var det ibland en annan dag så var det bara straight up
B-word.
Så att det är liksom så att, men då så efter New York så kommer jag ihåg, ja, jag kommer ihåg vi var på Propaganda där i Skanstull och då var du skitskum på den
konserten.
Du var jättespeciell och jag bara okej, vet du vad, det här är,
hon är galen.
Super weird. Och sen så sa du att du ville ses och så sågs vi på, vad heter det där stället som ligger vid Mariatorget? De som har sågat nu, hade inte de en sån här,
Ginko?
Nej,
Ginko.
Inte Ginko, det var en sån här sidobar, whatever. Där sågs vi och då så gjorde du basically slut med mig. Och mind you, vi var ju inte liksom officiellt ens ihop, utan det var basically så här,
vi ska inte ta det här vidare.
Dejta.
Ja.
Och sen satt vi där ändå och snackade liksom lite grann. Och sen så skulle du vidare och träffa Vicky och så frågade du mig om jag skulle följa med.
Mm.
Och jag bara, ah ja, fuck it, jag följer med.
Och så, jag vet inte, det är så här speciellt någonting.
Ja, och sen senare på kvällen har ju du sagt till mig efterhand att du bara, ändrade dig typ där och då, att du vill ändå ge en ny chans. Samma, senare samma kväll. Okay. Fast det sa du ju inte till mig, men du har sagt det i efterhand och det vittnar ändå om vad som för sig gick i ditt huvud kanske just då.
Ja, jag vet inte vad. Nej, men det har ju verkligen varit, jag har också utvecklats verkligen
men
som
det
person.
Har ju,
det har vi ju
båda
alla
gjort.
Ja, verkligen båda. Du
vi sågs ju, vi har ju setts nästa år i 10 år. Så att liksom, vi har ju redan i år faktiskt träffats i 10 år.
Mm.
För att det var då vi började hålla på och dejta lite sådär. Och jag menar, hur gammal var du då? 23? Jag var 25.
Mm.
Till nu. Alltså man, snacka om att man utvecklas under de 10 åren. Man är ju nästan som olika människor.
Ja, verkligen. Och man har växt tillsammans. Okej, vi ska se. Vi ska se om vi hinner med 2 frågor till. En fråga här. Hur var Amat innan förlossningen? Var han insatt eller var han lite så här? Och så är det den här emojin när typ hjärnan sprängs. Eller vad det är?
Ja.
En bomb i hjärnan. Jag kan ge min version. Vi har ju 2 barn. Tillsammans. Inför första. Då, jag födde ju honom vecka 41 plus 0. Alltså en vecka ungefär efter beräknad förlossning. Och jag upplevde väl där, det var inte som att du var så här ett vrak, men när det passerade just det här, jag pratar ju mycket om det i poddarna alltid, att det här datumet BF, att det kan sätta lite, det kan vara lite psykande, för det blir nästan som att man har passerat bäst före datum efter det datumet, att det blir så himla fest vid att så här, ja men det var ju nu jag skulle föda, även fast det är bara en ren gissning, ungefärlig gissning. Men jag tror att du, ja, jag tror vi båda kanske påverkades av det, och att när det gick förbi det och däromkring, att det, du började känna dig lite såhär, men fan, alltså lite antsy, eller?
Ja, jag minns fan inte riktigt, men jag kanske var nog bara stressad över att såhär,
att man inte vet såhär, kommer du dra igång nu?
Jag vet inte om jag håller med eller kommer ihåg, du kanske har helt rätt, men jag tror inte att det var så himla fokuserat kring just datumet, utan snarare bara såhär, nu är det ju i alla fall dags
slutet.
Snart.
Ja, precis. Så var det
och
kanske.
Att bara tanken på att nu ska jag gå i, jag och du och vi tillsammans gå igenom någonting så här livsomvälvande. Dels någonting som ingen av oss har gått igenom förut. Och sen så att vårt liv kommer bli helt förändrat för att vi ska introducera ett barn i det här. Det var bara mycket sådana, den typen av stress eller oro eller liksom, som jag tror jag kände starkt kring den perioden.
Mm.
Men jag tycker det är väl, det tror jag är så säkert är rätt normalt när man, framförallt första barnet. Ens liv blir ju, man
ja,
vet inte vad som väntar.
Ja, vi ska bli föräldrar. Ja. Liksom, och vad innebär det? Men jag tyckte du är ju en lugn person överlag. Och du var fortfarande en lugn person inför. Och sen när du väl drog igång. Kommer du ihåg när jag väckte dig? Alltså när jag skulle föda Lalo. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Men jag hade ju först, jag hade haft lite verkar tidigare på dagen. Jag hade gjort hinsvepning och så. Och lite så här småverkar. Men sen på natten, där 52 timmar innan han föddes, så fick jag min första, jag vaknade av en verk som var så här. Alltså det var som att jag blev träffad av blixten typ. Alltså jag sköt upp ur sängen. Jag spydde ju, eller jag gick
ja,
till toa och bara så här skakade och bara kräktes typ. Och så kom jag tillbaka in till dig. Efter jag hade kräkts ut i hallen tror jag. Eller om jag hade kommit till toan. Och bara så här, alltså skakade som ett abs. Alltså jag hade sånt adrenalin på slag. Och bara filt typ. Kommer du ihåg det?
Ja, jag har, det rings a bell när du säger.
Ja, och du var väl bara så här. Ligga och sover typ.
Nej.
Ja.
Ja. Men vad fan, vi kom väl upp där. Det höll ju fan, vi höll på länge alltså med den här.
Jag bad dig att gå och lägga dig då. För då var det ändå så här på natten. Jag bara, det är bättre om du sover nu. Och så. Ja, men det var jättelångt.
Det var superlångt. Men jag vet inte, jag försökte väl bara vara ett lugn presence och ett bra stöd. Det var ju, jag hade ju, det har jag berättat förut, men när jag började näsblod mitt i allting.
Det var när vi var hemma va?
Det var när vi var hemma fortfarande och jag bara trodde att jag var så snorig typ. Och sen så bara torkade jag näsan så var det så helt blodig. Jag bara, fan.
Det är ju då att du också hade något typ av påslag.
Ja men
adrenalin
exakt, jag har ju inte blött sen näsblod sen jag var ett barn typ.
Nej, alltså, och det var bara så plötsligt.
Det var jättekonstigt.
Ja, det var mycket nerver kanske. Även fast man, det var inte som att du visade det
nej,
utåt.
Men det var inombords liksom. Och sen så var det ju mycket det här med att försöka ta sig in till sjukhuset och sen så åka hem igen. Och sen, du hade ju väldigt, väldigt ont där när vi höll på i taxin och sådär. Ja. Det var ju fett.
Men jag var så trött också. Innan vi hade fått den här sovdosen som jag fick. När jag fick sova lite innan dess. Det var jätte, jag var så trött och det blev så mycket svårare att hantera allting då. Och liksom den här, det var väl då också som jag fattade någonstans. Det här, jag vill inte göra det här fram och tillbaka sen. Nej. Jag vill bara vara hemma. Men sen så var det också under själva krystskedet så upplevde jag, trodde jag ju att du skulle svimma.
Ja, men det gjorde jag inte.
Nej, jag vet. Men du var, du blev nästan så här. Alltså jag vet inte om du fick ångest eller?
Nej, det blev jag kommer ihåg att jag, det var någonting jag kände. Men jag kände inte att jag var nära på att svimma. Men jag kände att så här, ja, det var, jag vet inte vad det var, någon konstig känsla, men det var ju, man måste ju också förstå att det var ju som sagt i slutet av 52 timmar och även om det ska inte ens behöva sägas, men obviously var det ju allra värst för dig, clearly. Ja. Men jag tror att vi hade ju, jag och Oppo hade ju tillbringat stora delar av de där 52 timmarna med att också bara stötta dig liksom, mm. och massera och spola vatten och liksom det, jag försöker verkligen inte jämföra, men det tar sin, vad man nu säger, också.
Verkligen, det tar absolut mycket ansträngning också att vara så här, lite på spänn, ja, allting. Men inför andra barnet, då minns jag inte, det var väl frid och fröjd. Hur kände du inför att jag skulle föda hemma? Det har vi sagt förut också.
Tror jag, men jag var ju, precis som jag tror alla andra, precis när du började snacka om det så var jag väl så här... Jag förstår inte riktigt varför. Jag visste ingenting om hemfödslar.
Men du sa ju aldrig nej.
Nej, nej.
Alltså jag frågade inte heller dig, tror jag. Eller sa jag så här,
nej,
är det okej?
Nej, jag tror inte du frågade mig. Och jag tror inte jag förväntade mig en fråga heller. Även om så här, ja det är vårt barn, men det är din kropp liksom. Så du väljer ju vad du vill göra. Men det jag förstod kanske inte först så här. Men sen så förklarade du. Och så sa jag okej. Och sen så gick jag ju på den här kursen.
Mm. Den finns tyvärr inte kvar.
Vad var det den hette?
Det är Ampetren och Marietta som har... Det kanske man kan få i och för sig. Nu, du kan kolla på egenbarnmorska.se. Då hade de så här informationsträffar där de berättade om ja, men hur det allt går till liksom. När man ska... Hur man
berättade basically hemma. Allting hur det går till. Vad man, allt från liksom vilka... Det här med poolen och hur det där funkar till liksom vad som är syftet, vad är fördelarna, vad är riskerna. Man kunde ställa frågor. Så att den gick ju på och jag tyckte de var ju så himla duktiga. Jag fick ju otroligt stort förtroende för de här två barnmorskorna. Så att jag skulle säga att efter den var jag ju frälst.
Liksom. Både du och Opa, för Opa var ju också, hon var inte alls skeptisk. Men hon var väl så här, visste inte så mycket om det och, men var öppen för absolut. Men efter det där mötet som jag inte kunde vara med på. Men det tror jag också var bra att ni själva på något sätt.
Mm.
Efter det så var ni ju bara så här, det var svinbra. Let's
ja, men då kände inte jag alls någon slags oro. Jag tror att jag fick en sån bra förståelse för också det här hur... Man tänker då när man är emot det eller när man är osäker. Då tror jag man bara tänker på det här, riskerna. Vad händer om någonting går fel? Men just den här andra aspekten av hur... Många problem man kanske kan undvika genom att få vara hemma och vara i en trygg miljö och liksom göra det på sitt sätt.
Mm.
Det fick jag en sån större förståelse för. Och i mitt huvud så made the sense verkligen. Det kändes logiskt. Det var logiskt i mitt huvud. Varför det här skulle kunna funka. Så att då var det frid och fröjd kan man säga. Sen var det lite, min enda oro efter det var ju det här med så här poolen och jag skulle blåsa upp den och hur gör man. Och jag höll på att öva det på det liksom någon dag. Men sen så gick det så jävla snabbt för dig. För vi försökte ju tajma in det här med poolen.
Vi borde ju ha så här, in hindsight borde man ju haft poolen uppblåst.
Mm.
Nästan.
Men det var det här med...
Fyllaren med vatten kanske var det som tog tid.
Nej men ja, typ. Men det gick så otroligt snabbt för dig att när jag höll på sen och blåste upp den så sa ju Cepida, din barnmorska, att det här kommer gå mycket snabbare än att du blåser upp. Mm. Men det kom in och hjälpte till här istället. Liksom.
Ja, skippa poolen.
Så det var ju jättebra.
Också så här, tänk om någon hade bara, nu ska du gå ut. Och,
nej, men det var perfekt där. Det var mörkt, liksom lugnt. Vi hade tända ljus i badrummet. Att du skulle komma ut i det där. Det här var ju sommaren. Era i superljusa vardagsrummet som vi har. Du skulle ta ur dig ur the moment, tror
verkligen.
Jag. Så det var perfekt att det blev som det blev.
Ja, men jag tror att, eller jag vet inte, hur kände du kring att man inte behövde, då behövde du ju inte åka någonstans här. Det var ju mer att vi skulle höra av oss till barnmorskan då.
Det var ju great. Mm. Att jämföra den första och andra födseln, det är ju liksom night and day.
Det är också helt olika. Den ena tog 4 timmar, den andra tog 52.
Men just, liksom... också just därför så är det, min andra födsel är ju så himla... jag har så himla mer positiv bild av den liksom. Inte för att den andra var hemsk liksom, men wow, så här kan det gå till också.
Mm, det var jättehärligt. Ja, det var, han inte med någon mer fråga tror jag.
Han inte.
Eller ska vi ta en till?
Jag vet inte om det fanns någon mer fråga där som var bra.
Okej, en sista fråga då. Hur uppskattar varandra i vardagen både partnern och barnen? Jag behöver tips.
Hur man uppskattar varandra?
Mm, alltså jag säger hur man visar uppskattning. Jag tänker att det här pratar de om på våran, din kompanjon John och min goda vän Sandra, hans frus podd Det perfekta paret. Lite om, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt, men typ att ta råd från den andra, det tyckte jag var så här. Jag tänkte på det när de sa det som ett exempel, typ, jag vet inte om det handlar om att behålla gnistan, men att man ber om den andras typ
input
på saker. Det tycker jag är ett sätt att visa uppskattning, visa att jag bryr mig om din åsikt. Jag tänkte också att det gör vi ju ganska mycket. Mm. När det gäller jobbgrejer framförallt, så här, kan du kolla det här? Mm. Kan du, alltså att man bryr sig om den andras åsikt, det tror jag är en så här konkret grej. Att ge komplimanger, blanda lite rent, liksom prata utseende och bara, men jag tycker det kan vara nice.
Ja,
jag tycker
absolut.
Är snygg och sånt, det är nice att höra att jag tycker fortfarande du är snygg och så, men också visa uppskattning för vad den andra gör, särskilt väga upp om det är så att man klagar mycket på den andra, vilket helst kanske man ska hålla till ett minimum, men att man väger upp det med att berätta vad den personen faktiskt gör bra. Vad gäller barnen, där är också, det känns ju ibland att man tjatar så himla mycket, men jag försöker nu säga till barnen, ja, men, typ som jag säger till våran äldsta, så här, peppa honom när han gör någonting jag tycker är fint och när han är snäll mot sin bror och så vidare, men också jag brukar säga till honom att jag är så glad att jag är hans mamma och att det blev just han, typ. Så här, lite små saker. Ge komplimanger till dem också och kanske inte foka så mycket på just när de presterar eller så här, hur de ser ut, typ. Men, alltså, men det kan ju bli lätt så, mest med typ flickor känner jag, att man är så här, att man är så söt och så vidare, men att man pratar lite mer komplimang på ett djupare plan.
Jo, verkligen, det tror jag är viktigt, för att man blir också så trött på sig själv ibland när man har haft någon sån här, och ibland är det bara en sån dag där det blir liksom mycket tjat, eller det där kan ju trigga igång varandra liksom, att man, de gör inte som man vill, eller de gör snarare så här, kanske har du vet vad jag menar.
Ja.
Och att man blir så, jag kan ju själv bli så jävla trött när man hör så att jag hatar att höra mig själv tjata så här mycket. Men så då är det ju alltid nice. Jag tycker det alltid känns så skönt att när man också då får så himla bra tillfällen att ge dem komplimanger också. Att man verkligen tar den. För jag har ju själv från min egen uppväxt ofta känt att det har varit mer fokus på det, liksom det negativa eller vad som inte har funkat. Om man kom hem, jag hade ju generellt bra betyg i skolan liksom, och så man kanske kommer hem med bara MVG och VG, och så hade man ett G i något ämne, och så blir det fokus på varför hade du ett G.
Det är jättetråkigt.
Och det är så tråkigt, och det är en sån här grej som jag verkligen har burit med mig, att jag vill inte vara den sortens förälder att så här hela tiden fokusera på vad som är dåligt eller vad som hade kunnat vara bättre, när det finns någonting som är jättebra här, som man också kan fokusera på.
Också ostrategiskt om det är typ gällande en sån fråga, du vill att du ska ha bättre betyg, att så här uppmuntra då. För det här uppmärksamhet med, även om den är bra eller dålig uppmärksamhet, så barn söker verkligen den. Och när det gäller barnen så är jag också, alltså att visa fysiskt att jag kramar dem så mycket och pussar dem, och jag måste ha min kram för att klara dagen och sådär. Det tycker alla om. Men till varandra också, att jag tycker det är fint att vi kan vara generösa med att till exempel ge den andra tid att göra sitt eget. Alltså uppmuntra den andra att få ha sin egen tid, eller typ nu får du gå och sova för att vila lite. Att man är generös med varandra på det sättet.
Och det tror jag, såg att det var någon fråga om det, så här, hur man, någon som frågade så här, ni verkar hur, ja, men hur vi får ihop vardagen, eller hur man, att vi båda har så att säga karriärer. Men, och det är ju bara det, man får ju verkligen ge och ta där liksom. Jag är ju ute på mina bokturnésamtal, och då har du barnen, och sen så är du i Sierra Leone ibland, eller i, nej men du vet att du ska till Bali nästa år liksom, att man får göra uppoffringar, för förhoppningsvis ska du inte känna som världens största uppoffring, men nej, att man ändå så här, ställer upp för varandra.
Jag tycker inte det gör det heller, för jag vill ju att du ska vara lycklig och glad och liksom Det känns fint att ge dig typ. Alltså bara så här, att ge någon sovmorgon är typ den finaste gåvan man kan ge en småbarnsförälder.
Men för annars, vad gäller också just, för det är ju mer liksom vardagliga grejer, och jag håller med, det är skitviktigt att vi kan göra sånt till varandra. Men också det mer jobbmässiga, så tror jag att det är sån himla fälla om man inte erbjuder sig med att ställa upp, för att då kommer det bara bli en sån resentment.
Ja.
Om det är bara jag som får gå och göra grejer, alltså om det är min karriär som sätts i fokus, eller tvärtom, om det skulle bara vara din, så tror jag att det där kommer bygga någon form av resentment hos den andra till slut, kanske inte direkt, men över tid.
Ja, verkligen. Hörrni, nu måste vi gå och käka lunch.
Jag får komma tillbaka en annan.
Du får jättegärna komma tillbaks. Så trevligt. Och ett annat tips är att typ, om ni inte har en egen podd, låtsas som ni poddar, för då sitter man ner i ett rum och bara pratar med varandra i en timme, och så kan ni intervjua varandra. Exakt. Gör det på typ en dejt. Det är jättetrevligt. Puss och kram, hörni.
Hejdå.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.